till Axbergs församlings podcast Så åk på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Hej. Har du, alltså på många andra sådana här podcaster, då startar de inte som vi gör, utan de startar med att säga: hej, mitt namn är Thomas Rådighed, bredvid mig sitter Elin Henningsson.
Ja.
Alltså varje gång så presenterar de sina fullständiga namn och sådär. Men det gör inte vi.
Nej, jag vet, vi kanske gjorde det någon gång i början, tror jag. Lite tydligare. Det kommer jag ihåg faktiskt att det var någon som påpekade en gång att nu har ni slutat nu att säga vilka ni är.
Nu brukar vi säga hej hej Elin och hej hej Thomas.
Hej, Thomas.
Och sådär. Och då kan vi tänka så här att vi tänker att det är ju i alla fall bara samma lyssnare vi har hela tiden.
Ja, lite så känns det. Men
det kanske kommer in en och annan ny lyssnare. Mm. Och då, om man bara skulle trilla in, då har man ju ingen aning om vilka vi är.
Nej. Ska vi för deras skull då presentera oss lite mer noggrant den här gången?
Nogsamt, eftersom vi har startat på tredje året nu.
Ja, precis.
Andra släppet under det tredje året.
Ja, exakt.
Poddsläppet.
Exakt. Andra advent.
Ja.
Mm. Men vem är du då?
Alltså, jag är ju jag. Thomas Rådighed. Jag är kyrkoherde här i församlingen. Och då kan man ju säga och sen beror det inte på vem som är lyssnar nu. Om till exempel min yngsta dotters kompis Ella hade ligga och lyssna. Hon är 11 år, hon brukar lyssna. Nej, hon gjorde det, hon hade lite sömnproblem en period då lyssnade hon för att somna. Nej, kanske inte bara det. Men hon sa faktiskt en gång, det har jag ju redan nämnt vid något annat tillfälle, det var jätteroligt att hon sa att lyssna på podden. Jag bara, ja, vad kul. Otippat verkligen. Men då sa hon sen, ja, vi hade svårt att somna. Det var jätteroligt tycker jag.
Ja.
Jag kanske tyckte vi hade lite monotona röster och prat om tyckte totalt ointressant.
Kanske.
Kanske.
Men jag brukar faktiskt också lyssna på podd ibland när jag inte kan sova. Och
det är skönt.
Ja.
Jag brukar lyssna i bilen. Men nu måste jag fullfölja. Alltså, hade hon lyssnat eller andra i hennes generation, då hade de inte haft någon aning om vad ens vad en kyrkoherde var.
Nej. Någon som vallar kyrkans får.
Just det. Ja, och jag vet att mina större barn, nu låter som jag har 50-60 stycken, men jag har 4. Min äldsta son Oskar sa en gång att, ja men du vet, mina kompisar sa, de tror ju att när de frågar vad min pappa jobbar med eller vad min pappa är, då sa jag kyrkoherde, och då sa de, jaha, är det någon slags vaktmästare i kyrkan? Mm. Alltså att ta hand om själva
det praktiska
så.
Ja,
och det kan man tro faktiskt, om man inte har någon som helst aning om vad. Och det är ju inom kyrkan massa gamla titlar eller benämningar på vad vi sysslar med.
Ja, och just för herde, det låter ju som något väldigt liksom hand, någon som jobbar mycket med händerna, någon som tar tag och liksom.
Ja, men visst.
Ja, så. Och det gör du ju fast kanske mer teorin.
Nej, men alltså, jag går alltså inte med stav och fös runt er, utan ni kan ju gå själva och fatta egna beslut.
Ja.
Nej, men alltså en kyrkoherde är ju chefen i församlingen helt enkelt. Han eller hon som bestämmer tillsammans, får man ju säga, med kyrkoråd, och egentligen i praktiken bestämmer man ju tillsammans med personalen. För att det är ju inte så att jag sitter bakom ett stort skrivbord och pekar med hela handen och säger gör så. Nej, utan ett gott ledarskap tycker jag handlar om att man ska låta sina medarbetare alltså fatta egna beslut. Och tordas fatta beslut och tordas göra fel och sådär. Alltså skapa en känsla av växt.
Absolut. Vi gör detta tillsammans.
Ja, och det är jätteviktigt med att vi gör saker tillsammans. Jag måste bara ta en sak nu, jag bara känner att jag kommer på en
ja, men gör det.
Ja, sen ska du berätta vem du är.
Jag berätta vad jag är.
Nu, det kommer bli om ungefär en halvtimme, du får chansen.
Det är helt okej.
Nej då, men alltså, det har ju funnits tider när man i pressen har skrivit om att den dåliga arbetsmiljön i kyrkan. Och det har ju förstås varit väldigt tacksamt att skriva om, för att i kyrkan där ska det ju råda frid och fröjd och Guds rike som vi snart ska komma in på. Men det har ju varit bråk, eller är bråk, en del församlingar och sådär.
Ja, men,
Och de har slagit upp det väldigt alltså mycket med att det är ett arbetsledarproblem inom Svenska kyrkan. Och det är klart att det kan ha funnits sådana brister, och kanske finns fortfarande, även fast man nu måste man ha en utbildning. Alltså vilken präst som helst kan inte bara när som helst söka en kyrkoherdetjänst, utan man måste ha en alltså en vidareutbildning. Ja. Och det finns massa olika nivåer på det. Allt ifrån stiftet av kurser och arbetsgivarföreningar kurser. Sen kan man göra som jag, gå och ta en examen i ledarskap om man så vill. Så det finns olika nivåer. Mm. Men förut så kunde man i princip vilken press som helst söka en cheftjänst och få den.
Utan att ha några arbetsledare. Kunskaper eller meriter.
Ja, så det har vi nog förbättrat. Men alltså den stora anledningen till att det kan uppstå problem på en arbetsplats som kyrkan, det är ju för att vi är så många olika yrkesgrupper.
Mm. Som samsas under samma tak.
Ja, och det är nästan... Man kan hitta liknande förstås om man letar ordentligt. Men om man tittar
i skolan kanske.
Kanske inte, ja lite.
Men inte lika många. Jag tänker på typ, där har de ju också vaktmästare och de som lagar mat kanske. Och
det har de.
Städerskor, och det påminner lite grann.
Jo men visst. Mm. Fast där är ändå majoriteten pedagoger.
Ja,
den stora gruppen är lärare och något slag. Ja. Men så är kyrkan, ser det ju så att vi är kanske 6 eller 7 olika yrkesgrupper i ett arbetslag på 25 personer. Mm. Och då är man bara några stycken i varje yrkesgrupp. 2-3 stycken, en del är lite större, några lite mindre. Och det är så lätt att det blir ett vi och dem tänkande i ett arbetslag rent, alltså generellt nu. Och då slår man vakt om sina, prästerna, det är vi slår vakt om vårt, musningarna slår vakt om sitt, barntimmeledarna slår vakt om sitt, och vaktmästarna, och man kan fortsätta räkna diakonerna om sitt och så. Ja, och då blir det ju små i höar som inte möts, och då kan det bli problem. Så vitsen är ju att man känner att vi faktiskt behövs allihopa. Mm. Det låter lite så där klyschigt och tungt och
självklart. Nu håller vi varandra i handen när vi sjunger. Ja. We shall overcome.
Precis. Men det är ju faktiskt så. För vi fungerar bra när alla liksom fungerar. Mm. Och börjar vi motarbeta varandra, det säger sig självt, och fungerar inte så bra.
Nej, men precis. Och det är viktigt att känna att oavsett vad man har för, eller man tillhör för yrkesgrupp så att säga, om man är utbildad, om man är prästvig till och med, eller om man är vaktmästare eller informatör eller så, att alla känner att man är lika viktig för helheten.
Precis.
För det är inte så att prästen är viktigast bara för att har längst utbildning eller så.
Nej.
Och det är ju... de skulle inte klara av att bedriva verksamheten själva utan alla andra.
Nej, men precis, så är det ju. Nu säger du en ganska sak som har faktiskt betydelse här, och det är ju så här att man kan som utomstående, när man läser någon sån här kris i kyrkan, det har bråkats jättemycket, då som utomstående, om man inte lever i kyrkan eller går i kyrkan någonsin, då kan man tänka sig, ja men vad konstigt, de här är de inte troende, supertroende allihopa.
Ja.
Alltså, de jobbar väl i kyrkan för att de vill förkunna evangeliet. Mm. Men så om man börjar fundera på och titta på ett snitt av ett arbetslag i Svenska kyrkan, varför människorna har hamnat i kyrkan, så upptäcker man att många har gjort det av en tillfällighet. Mm. Eller av kanske andra skäl än att de brinner jättemycket för att förkunna eller för trons skull. Mm. Många har ju tron med sig, men det finns också de som inte har tron med sig som jobbar inom kyrkan. Mm. Så vi har ju krav på vissa yrkeskategorier att man ska liksom tillhöra Svenska kyrkan och att man...
dela kyrkans tro och värderingar, tror jag det stod i annonsen sökte på.
Precis, och det vill vi ju, det tycker vi är viktigt, även fast man inte kan avkräva någon slags trosbekännelse. Det går ju inte. Men så jag tänker så att många människor, man kan hamna i, man kanske jobbar i kyrkan för man primärt vill jobba med barn. Mm. Det kanske är liksom det som är, man vill jobba med barn. Eller man tycker om att spela mus, man vill spela. Det kanske är det som är det primära.
Mm.
Eller man är vaktmästare för att man tycker om att jobba ute. Eller man tycker om växter och plantering och sådana där saker. Att göra jobba i fin trädgårdsmiljö.
Mm.
Men så här kan vi fortsätta räkna upp många yrkesgrupper. Så det är inte så där super självskrivet att det bara för man jobbar i kyrkan så är det... först och främst tron som har fört den dit, utan det kan finnas andra sidointressen.
Ja. Men det borde väl ändå gälla för präster och diakon,
tänker jag. Men det
som är skillnaden.
Ja, och det måste det ju göra på något sätt, att det tron är ju, eller måste, men det är ju, det borde vara självklart i alla fall.
Det känns.
Och vi genomgår ju också under vår utbildning massa sådana här, man kan kalla det tester, det stiftet klämmer och känner på oss och intervjuar oss. Och, är vi lämpade? Ja. Har vi rätt tro som präster och diakoner? som inte kommer ut och helt plötsligt börjar prata om någonting som inte är kristendom.
Liksom,
nej, som inte står för. Ja. Så vi är ju mycket mer, vad ska man kalla det? Vi är mer prövade genom det här. Och det finns ju massa prästkandidater som får nej, som vill bli präst, men de har någonting som gör att de inte är lämpade.
Mm. Men det kanske, det är väl ändå bra, för någonstans måste man ju, jo, man måste ju liksom,
ja, men det är ju så,
hålla lite ordning i leden.
Ja, men precis. För förr var det ju, om man går tillbaks längre tillbaks, alltså långt före min tid och när jag blev präst för 20 år sedan, alltså, för då var det allt det här som, alltså det här med, nu när jag har varit, tror jag, andra i Strängnässtift, alltså andra kullen, där man hade sådana här uttagningskonferenser, där man under ett antal dagar genomgick massa tester, eller vad man ska kalla det, alltså samtal, och de prövas på lite olika sätt, en hel grupp människor med biskopen i spetsen. Men längre tillbaks, då kunde man läsa på universitetet, och sen kunde man, när man var klar med sin teol.kand.-examen, då kunde man knacka på biskopens dörr ungefär och säga, hej, jag heter Thomas, jag tänkte bli präst, okej, okay, är du klar med dina studier? Jajamän, ja, då får du se upp en kaftan som bestämmer vid tid för prästvigning. Lite så.
Ja,
för länge sedan, men så är det ju definitivt inte idag, utan nu går vi igenom massa saker. Elin, vem är du då?
Jag är informatör. En mycket nyare titel än kyrkoherde.
Ja, och den finns ju överallt. Jag
den
säga,
finns överallt, ja, precis.
Nu
till och med så att den under mina 5 år i yrket har nästan blivit förlegad. Nu säger man ju kommunikatör istället för att... Ja, man har flyttat fokus från information, att informera till att kommunicera.
Ja.
Så. Men, och det är ju, jag är ju i motsatsen, kan man säga, mot en präst eller diakon. Att jag är ju utbildad för att kunna jobba precis var som helst egentligen. I vilket företag eller liksom offentliga verksamhet. Eller, ja, är ju i grunden så, tanken. Men jag är väldigt, det var väl inte bara en slump att jag hamnade här, kan jag säga. Jag är väldigt glad att vi jobbar på en arbetsplats där jag verkligen står för budskapet och det jag jobbar för att förmedla. För det skulle kunna, jag skulle kunna jobba på, tyckte jag, Bofors med vapenindustri eller någonting sånt. Det finns säkert kommunikatörer där också,
men det är säkert. Inte,
det står jag inte för. Så att det, ja.
Ja, och du var ju, jag fick vara med och anställa dig. Det var bra. Du var yngst.
Och jag var så purfärsk med examen.
Du hade inte ens riktigt gått ur, va? Eller hade du det när vi intervjuade dig?
Jag var nog på med sista...
Jag tror det.
Med examensarbetet och min C-uppsats, tror jag. Faktiskt.
Det var du. Du var ganska många sökande också. Men du var yngst, men bäst.
Ja, vilken tur.
Ja, för oss.
Ja, precis.
Ja, så det är vi alltså.
Det är sådana vi, ja. Precis, så vet vi det.
Ja.
Om det var någon som inte redan visste.
Precis. Nu har många som har lyssnat på oss jättemånga gånger, de sitter och gäspar just nu.
Ja,
känner att, precis. Oj, det här blev upprepning på sånt vi redan visste. Men du, nu är det andra advent.
Andra advent
på söndag.
På söndag.
Och vi bara brakar rakt in i julen.
Ja, nu går det så himla fort. Nu är det ju... Ja, nu veckorna bara försvinner.
Julets alla krav och måsten som många upplever och känner.
Jag som har längtat och längtat. Hela november har jag gått och längtat liksom på att sätta igång med det här adventsmyset och pyntet och baket. Och, ja.
Känns det så då?
Nu känns det som det är okej. Nu har jag bakat första satsen lussekatter och pyntat färdigt hemma, tror jag nästan. Det kan alltid dyka upp någon liten mer hyacint någonstans. Ja, man vet aldrig. Men nu känns det som det är okej. Okay. Imorgon börjar adventskalendern också på tv.
Ja, är det första imorgon?
Imorgon
alltså?
Är det första december.
Men mysigt. Men så här tänkte jag, alltså med pyntningen och så här, är det helt julpyntat eller adventspyntat? Gör du någon skillnad på det?
Nej, jag gör ingen skillnad. Och jag pyntar inte så himla mycket heller, ska jag säga.
Det är granen, sparsmaket. Har jag inte stoppat in någon gran eller så?
Ja, jag har en sån här liten bordsgran faktiskt.
I plast.
Fake. Men den har bara 6 stycken dekorationer i vitt papper. Aha. Sen är det klart. inte det är något överflöd.
Nej, det är inte sådana gran som flashar olika färger.
Nej, jag har väldigt, jag har inte en sån glittrig, glammig jul. Nej. Den är grön och vit.
Ja, så fint.
Det räcker så.
Det är väl bra.
Ja, har ni pyntat?
Men alltså, Hanna, min fru, är ju, hon är alltid... Ja, hon är lite på detta.
På pyntet.
Ja, på pyntet kan man säga. Så jag var borta helgen före domsöndagen. Jag var borta under hela lördagen där. När jag kom hem då var det helt adventspyntat.
Ja, det var ju till och med tidigare än mig.
Ja, hon var
två veckor före.
Ja, hon var en vecka före. Ja. Ja. Okay. Alltså, de före till och med före domsöndagen.
Ah, okay.
Så då var det alla möjliga, det var julmusik när jag kom hem på kvällen. Och, ja.
Ja, vad härligt.
Ja, men både och. Alltså, jag tycker att det är kul och fint. Men kanske lite väl tidigt.
Ja, lite kanske.
Jag tycker. Ja. Men nu är vi på gång. Nu är vi som sagt snart halva adventet gått.
Halva adventet har gått, ja.
Och kan inte du berätta lite vad texten... Mm. Det är en superkort text. Det är 5 rader eller något sånt där.
Ja, verkligen. Superkort. Det är Markus evangeliet. Och det står så här: när Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Mm. Det är bara 2 verser.
Så är det.
Mm. Mm. Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet.
För Guds rike är nära.
Mm.
Man skulle kunna säga så här kanske att någonting var på gång.
Ja.
När den här texten det är Jesus själv som säger någonting är på gång.
Mm. Och det här är ganska snart efter att han har blivit döpt, va, av Johannes.
Ja, det här är
och sen precis fängslas Johannes
i början av hans förkunnelse.
Mm.
Han är väl typ 30 år.
Mm. Just det, för det är då när Johannes liksom försvinner ur bilden som Jesus börjar egentligen
gå runt på egen hand. Och, ja, evangelisera skulle man ju säga med någon slags...
lite i förväg, eller innan evangelierna.
Precis. Så det var det han gjorde. Och, men man skulle kunna säga att ja, men någonting var på gång. Och det var det han sa, nu är det någonting på gång.
Mm.
Och det som var på gång just då när den här texten skrev. För att det som skiljer... Alltså kristendomen är en religion där vi tror att någonting har hänt i historien. Alltså att någonting har kommit in i vår tid.
Mm.
Någonting, Gud, har kommit in i tiden. För man kan ju tänka på Gud på många olika sätt förstås. Men det som är signifikant för det här är att Gud någon gång bestämmer sig för att komma utifrån tiden. Alltså över tiden eller bortom tiden eller in i tiden. Och bryta in och bryta ner och bestämma sig för att... om man vill använda det uttrycket, landa på jorden.
Ja.
Eller låta sig födas på jorden. Ja. Det är ju här som är inkarnation, inkarnering.
Mm.
Och sen har ju Jesus hunnit växa upp nu. Det har gått ett antal år. Han är vuxen och nu säger jag, nu är det någonting på gång. Guds rike är nära.
Mm.
Och den här texten finns ju här idag. På andra söndag advent. För att nu spelar den ju väldigt mycket, tror jag. Att Guds rike är nära, att någonting är på gång i vår tid här, och det är ju julen som är på gång.
Ja, det är ju det som blir lite så här meta, eller han pratar eftersom texten ligger här, då blir det ju som att han pratar om sin egen födelse, men det var ju inte det han menade.
Nej, då menar han att du lyssnar på vad jag har att säga, för att i mig finns vägen till Gud.
Det kommer komma en lösning med syndernas förlåtelse.
Ja, tro på mig och tro på Gud så och jag är vägen till det. Det är det han pratar om, för Guds rike, det har vi sagt jättemånga gånger, men Guds rike kan ju vara olika saker.
Mm.
Alltså det skulle ju kunna vara en teokrati, det har vi inte pratat om, för det är ju så, det är ingenting som jag på något sätt skulle önska. Ja, men det är ju ett Guds rike på jorden.
Ja.
Alltså att någon form av där religionen är själva rättesnöret så tydligt så att man blandar ihop religion, teologi med den sekulära lagstiftningen.
Ja.
Och det har ju funnits några sådana teokratier på jorden. Och det har ju aldrig varit något bra.
Nej, men inte alltså sharia-lagarna inom islam är väl...
De har ju sådana... Absolut sådana förtecken.
Ja.
Och likadant när man utropade det här. När ISIS eller IS utropade det här kalifatet.
Mm.
Så är ju det en direkt tanke på att det ska vara ett gudsrik. Mm. Alltså att Gud, Allah, sharia-lagarna och så ska vara... Mm.
Det är det som ska gälla alla. Liksom,
alltså, det sekulära samhället, den civila lagstiftningen, hur man nu ska kalla det, den ska helt underordna sig de teologiska kraven eller reglerna eller så. Mm. Och jag menar, i revolutionen i Iran var ju också, hade väldigt, väldigt mycket sådana förtecken, och kanske ända fram till dags datum så är ju fortfarande prästerna som har väldigt, väldigt stor makt, om kanske till och med den största makten fortfarande i Iran. Mm. Förmodligen är det väl så, jag vet inte, för jag har aldrig varit där. Men så kan man väl tolka det.
Så det är en teokrati alltså.
Ja,
men det är inte den synen på Guds rike som,
nej,
som vi vill ha.
Nej. Och det har funnits, alltså, nu har jag ju pratat om islam och muslimska teokratiska tankar, men den har ju funnits inom kristendomen också.
Mm.
Men just nu kommer jag faktiskt inte på något sånt tydligt exempel, men jag vet att under reformationen och en av reformatorerna, om det var Calvin eller om det var han som jag brukar uttala som han hette, alltså jag säger Zwingli, men han hette nog inte, han uttalas nog inte så. Men alltså jag kommer inte ihåg, men jag har så här diffusa minnen av att det någonstans då under sen medeltid eller början på modern tid, alltså 15-16, kanske till och med början på 1600-talet, jag vet inte, så har jag för mig att det var i Schweiz eller någonstans där en tid där det var någon form av, i alla fall tanke på en teokrati. Mm. Men det här är, nu är jag ute på sån här tunnelseende. Ja. Jag bara så här
men det har varit alltså delar av liksom, jag måste säga, kyrkans lagar som har gällt för alla i Sverige förut också. Jag tänker, det enda jag känner till i och för sig är väl kanske det här med typ tionde. Det kommer väl ifrån Bibeln egentligen.
Ja.
Att man ska betala en tiondel av sin inkomst eller till kyrkan. Det gällde ju.
Och det gäller ju faktiskt på sätt och vis än idag, fast nu är det ingen lag på något sätt, utan nu många frikyrkor har ju någon form av tionde.
Ja, jag kom faktiskt på det nu också. Det hade vi faktiskt i missionskyrkan när jag var liten. Eller det hette månadsoffer. Och då fick man ju hur mycket man, eller liksom, man fick välja själv hur mycket man ville ge då. Men det var ju den ursprungstanken kom ju från.
Jo, men precis. Och alltså, den första kyrkolagen i den våran nuvarande kyrka, alltså den evangelisk-lutherska kyrkan, den skrevs ju, jag tror det var 1685, alldeles slutet på 1600-talet i alla fall, kanske 1689 kanske det var, men strunt samma. Och det var en kyrkolag, och den gällde ju sen ända fram egentligen med förändringar, vissa förändringar förstås och sådär, men ända fram tills Svenska kyrkan skiljs från staten.
Jaha.
Och då är det ju, nu är det istället för kyrkolagen så är det en kyrkoordning.
Ja, ja, ja.
Som ligger på mitt bord
där.
Kyrkoordningen. Och nu är det ju kyrkans inre regler nu. Men i den ursprungliga kyrkolagen, det var ju väldigt mycket knutet till att vara medborgare i Sverige, var knutet till religionen.
Just det.
Men då på den tiden frågar man inte speciellt mycket efter personlig tro som vi pratar om nu. Nu pratar ju, alltså jag pratar gärna om det här med religion, ett tillstånd, en känsla. Men då tänkte man inte så, utan då tänkte man mer att alla människor
föds med den.
Ja. Och alla ska vara kristna förstås i vårt land, och alla ska tillhöra samma kyrka, den svenska kyrkan. Och det var liktydigt med staten på något sätt.
Då hade vi ju hand om folkbokföringen också.
Allting sånt, ja. Och man gick i kyrkan mycket mer. Nu finns ju en sån här väldigt utbredd vanföreställning, det kanske jag till och med sagt i podden tidigare.
Att man var tvungen att gå i kyrkan.
Precis, och så var det ju inte på det sättet. Utan det är en feltolkning av just den här kyrkolagen från 1685 eller 89 eller vad det var. Alltså, så när man blandar ihop ett annat begrepp som heter kyrkoplikt. Och det låter som att kyrkoplikt betyder att man måste gå i kyrkan. Men kyrkoplikt är egentligen en sån här försoningstanke. Att om man har gjort brott och blivit utstängd från gemenskapen, så ska man göra bot i några söndagar eller något sånt där, för att på något sätt uppta sig. Jag kan inte ge exakt hur det gick till. Men det är i alla fall inget tvång på att gå i kyrkan. Däremot så stod i kyrklagen att man skulle ju förstås gå i kyrkan.
Ja.
Men hade man långt till kyrkan som människor hade. Det fanns ju inga järnvägar eller bilar förstås, utan man fick ju gå, de allra flesta. De rika kunde åka vagn och kanske rida. Men de allra flesta, de vanliga människorna, de gick ju. Och att man väldigt långt i kyrkan så behövde man inte gå varje söndag.
Det var schysst.
Ja, så det var inte två, det var ingen, stod inte någon människa och kryssa av och kolla så alla gick och sådär. Men om någon kom på en att man inte hade gått på väldigt, väldigt länge, då fick man en påminnelse att du borde gå i kyrkan.
Det kanske vi ska börja
eller hur?
Skicka ut till församlingsskolan. Bara, nu var det länge sedan vi såg det här.
Skapa riktigt dåligt samvete.
Ja.
Men det är intressant att man gör för då och nu, det är ju att då var, man tänkte inte, tror jag i alla fall, jag levde ju förstås inte då, men alltså det man kan läsa till och tolka sig till av de här texterna, så var religionen var självklar.
Mm.
Det var ingenting man behövde egentligen reflektera sig väldigt mycket på, utan det var bara att underkasta sig.
Mm.
Och den personliga tron, hur brinnande i anden man var.
Mm.
Alltså jag tror att det är ett senare på tanke på något sätt.
Mm.
Det är klart att det är vissa människor då som nu var mer troende och andra människor var mindre troende och kanske till och med helt svala, likgiltiga.
Mm.
Men de var ju ändå tvungna att tillhöra allt det här. För man kunde inte lämna.
Mm.
Man kunde inte gå ur kyrkan och för att vara svensk medborgare, för att gifta sig och allting sånt där och vara en del av samhället, så, mm. så skulle man tillhöra svenska kyrkan.
Ja, det var inte
och vara döpt förstås.
Ja, just.
Och en gång per år så skulle man fira mässa. Minst.
Mm. Ja. Det var
tidigare. Ja,
det
var verkligen annorlunda.
Ja.
Men för när vi nu talar om Guds rike, då kan jag ju tänka så här, det är en känsla, mm. ett tillstånd av att må bra egentligen.
Mm.
Att, alltså, och då kan man tänka, vad då må bra i största allmänhet? Men ja, kanske, men framförallt att må bra i största allmänhet när den här i största allmänhet känslan är förenat med att man känner en samhörighet med Gud.
Mm.
Det där lät ju väldigt flummigt.
Ja, men lite. Men alltså jag tänker så här att... Ja, för det där har vi ju pratat om förut också. Att Guds rike kan vara en känsla. Och mm. liksom här och nu. Det mm. behöver inte vara en fysisk plats någon
Nej.
Annanstans.
Nej.
Utan den kan vi ha. Vi kan ha det med oss.
Mm.
Inom oss. När som helst. I stort sett. Och, men det där tycker jag... Det är lite svårt nu. För nu jag tycker man så ofta liksom kastas mellan... och på förtvivlan höll jag på att säga. Men...
ja.
Men ibland är det så väldigt lätt att känna att ja, men nu är det allting underbart och det är, mm. Guds rike är verkligen nära. Och sen mm. så, ja, men så öppnar man en tidning och så tycker man att nej, det är bara skit i världen. Mm. Det finns ingen mm. tillstymmelse till nej. Guds närvaro nej. Alls. Liksom. Det känns så nu tycker mm. jag. Vi behöver inte fördjupa oss i det för vi har inte så mycket tid kvar. Men att det
är, ja, men det är, mycket
att det är lite ja. Så av och på ja. Tycker jag.
Mm, absolut. Så, mm. så är det ju. Men jag tänker att det är klart att sådana här yttre hur samhället mm. mår och så, det kan påverka ens egen, sitt eget liksom förhållande till Guds mm. riket. Men egentligen så ska det inte göra det, Nej. Tänker jag. Utan att det kanske är ändå viktigare att man att den här känslan av alltså, trosgemenskapen med både Jesus och andra i tron, så andra människor mm. tron, att den får utlopp också i en tid när det kan mörkna vid horisonten mm. på olika sätt. Att vi hjälps åt då på något sätt att få att stå upp för det som vi tror är bra. Mm. Gott.
Ja.
Och då och det är tråkigt att vi för ju en kamp mot alla människor som förstås är helt likgiltiga, men vi för ju också en kamp mot dem som verkligen som vill förvanska det vi sitter och säger nu.
Ja.
Där de säger att religion är inte frihet utan det är underkastelse. Mm. Och då tänker man ju på ja, men kanske det vi just pratade om, hur religion förhöll sig på 1600-talet och 1700-talet och 1800-talet och en bra bit in i modern vår tid också. Men så är det ju inte riktigt idag. Nej. Nu kan man lämna alltihop om man så vill och det är religionsfrihet. Religionsfrihet är ju frihet att välja bort mm. religionen eller välja vilken mm. religion, vilken tro man vill.
Mm.
Men också friheten att stå upp för sin tro och sin ja. Religion.
Ja, visst.
Så ja. Hinner jag slänga in en liten sån här tanke till på vad Guds rike skulle kunna vara?
Ja, gör det.
Mm. Det skulle ju alltså, dels kan man ju tänka sig att det är också någonting kommande, något som vi har sagt tidigare på där, mm. något eskapologiskt. Det som händer när vi går ur tiden.
Ja,
och går liksom samma väg, fast motsatta vägen så att säga, som Gud och Kristus gjorde när, mm. när han kom in i tiden.
Mm.
Då går vi ut ur tiden och ja. Kommer in i det tidlösa som är eller utanför eller över tiden där Gud alltid också är.
Mm.
Ja, men man kan se, och då kan man tänka sig så här, om man har någon slags tanke för det här eller någon bild. Och sen, för jag tror ju nämligen så här, jag tror att vi lever i en värld som är i mycket materiell på olika sätt. Man kan vara en materialist och drivas av sådana tankar och sätt att vara. Men man kan också säga att det mycket är ju, alltså många människor har problem med att de inte tror på det som finns utanför det materiella, utanför rummet. Mm. Det ska gå att ta på.
Ta på och se och liksom...
Ja. Ja. Men jag tänker på något sätt så här att det finns en helighet finns lite överallt. Många gånger ser vi inte heligheten eller vill inte se den eller har inte tid att se den. Men jag tror att Guds helighet, det är som någon slags, det här låter ju också lite konstigt kanske, men jag tror att alltså, den finns nära. Och vi kan, och ibland så bryter den här igenom den heliga sfären. Mm. Alltså det sakrala, och det, alltså det här med sakrament och allting, det är ju Guds heliga sfär som bryter igenom och kommer, drar in oss i det här. Och då när vi känner oss in i det här, det är då vi känner kanske en extra stor närhet av det som vi kallar idag Guds rike.
Mm. Men, absolut.
Ja, och då tänker jag så, till exempel i dopet är en sån här, då vi döper barn nu, då tror jag att det där, den heliga sfären är extra nära.
Och nattvarden.
Och nattvarden förstås, självklart. Mm. Man skulle kunna jämföra det här med, men alltså när man träffar en ny partner och kärlek uppstår. Och den, alltså det kärleksförhållandet genomgår ju massa olika faser.
Mm.
Förälskelsefasen, och då är allting superduper. Och sen efter det så är det kanske många som känner att vi var inte rätt för varandra, och då tar det slut. Men hos andra så fördjupas det på något sätt och blir ett sätt att vara. Och sen så genomgår den här
vardagen.
Ja. Mm. Och sen många som har levt ihop i kärlek ett helt liv, de blir ju också på något sätt bästa vänner. Mm. Alltså det blir en väldigt tajt vi-känsla. Och sen finns det ju en massa problem. Men nu idealiserar jag och pratar om det fina så att säga i det här. Och då skulle man kunna jämföra det här på något sätt med känslan av Guds rike. Att vara en del av det. Och det är ju så, i det här förhållandet så det är inte så att man dansar runt på små moln varenda dag.
Nej.
Man kanske gör det under förälskelsestadiet. Men sen är det stunder som är mer vardagliga så att säga.
Mm.
Och då sämre stunder också förstås.
Mm.
Men också bättre stunder. Och då tänker jag att man skulle kunna jämföra det här. Det är jämförbart på någonstans ändå. Fast objektet är inte en annan människa utan det är Gud.
Ja, men absolut. Ett förhållande som fördjupas.
Mm.
Man växer ihop liksom.
Ja, och man får ju också jobba lite på det. Man får ju anstränga sig lite själv. Man får ju liksom ge det möjlighet så att säga. Om jag säger men jag är jättetroende, men jag ber aldrig, jag går aldrig i kyrkan, jag stannar aldrig upp och tänker på Gud, men jag tänker att Gud finns, men jag springer bara genom livet så att säga.
Och han försöker hänga med.
Ja, precis. Men det är samma sak i ett förhållande. Om jag säger till min fru, jag älskar dig visserligen, men jag säger aldrig och jag visar det inte egentligen. För
bara förutsätter att du ska veta om
det. Ja, liksom. Det borde du veta och begripa. Mm. Och sen så bara springer man genom livet och är väldigt frånvarande från varandra. Det är klart att det påverkar relationen.
Ja. Man behöver pytsa in lite energi ibland.
Ja, men visst.
Både i förhållande med sin partner och med
Gud. Pytsa in och också kvittera ut.
Ja, exakt. Ja, men det ska vara en balans där. En
noll. Ja, men precis.
Det ska vara gå jämnt ut. Tror vi nöjer oss så.
Vi åker vidare mot julen.
Ja, det gör vi. Mm. Lite kort bara om vad som händer denna vecka. Det är ju för sent när ni hör det här på fredag. Men jag vill ändå säga att ikväll är det syföreningsaktion.
Mm.
Och det är faktiskt den sista. Någonsin kanske.
Ja, i alla fall så känns det så nu, sägs det.
Syföreningen i Hovsta kyrkliga syföreningen kommer finnas kvar, men de kommer nog inte hålla någon aktion nästa år. Så att,
det är väldigt mycket jobb för.
Det är jättemycket jobb, och de är ju inte yngre i gruppen där. Det är tyvärr inte så mycket påfyllning underifrån. Men där de gör ett fantastiskt jobb, verkligen. Så att, ni som kan gå ikväll, var lyckligt lottade.
Mm. De brukar dra in ganska mycket pengar. Ja, de lägger ner som sagt ett jättestort arbete på det här.
Mm. Nej, så då får vi tacka dem för det jobb de har gjort.
Supertack.
Ja. På söndag då, den 4 december, är det klockan 11 högmässa i Kils kyrka med Linda Wallgren. Och sen på kvällen kan man, nu bakar jag in min hiss här, då kan man gå på julkonsert i Hovsta kyrka klockan 18.
Då. Är det hissen?
Det är min hiss. Mm. Det är liksom all härlig musik och alla konserter och jul. Ja.
Perfekt. När var det nu igen? Jag upprepar
igen. Ja, på söndag kväll klockan 18 i Hovsta kyrka. Då är det manskören Lorelei.
Just det.
Under ledning av Christer Kallin. Mm. Och de har en solist också med sig som heter Anna Wikblom.
Mm.
Så då, det tycker jag att man ska gå och lyssna på om man kan.
Det tycker jag också. Och sen får man ju se till att komma i ganska god tid. Det bygger bli följt.
Ja, ja, den är ju en sån här traditionell. Den har vi ju haft många år i rad att Lorelei kommer. Väldigt, väldigt uppskattat. Så det tipsar vi om.
Mm.
Mm. Men det var väl det.
Sa du någonting om gudstjänsten? Jag måste ha fallit
jo,
ut
då, men det var kort bara. Högmässa i Kil kyrka klockan 11.
Mm. Perfekt.
Och så konsert i Hovsta klockan 18 på söndag.
Så är det.
Så är det, Matt.
Så är det, och så får det vara.
Och så kommer vi igen
till tredje advent.
Tredje advent, ja, precis.
Då är det ju, alltså jag brukar säga att texten är ganska bistra, men den här veckan var det ju inte så bistert i alla fall.
Nej.
Men det blir väl bistrare.
Det kanske det gör.
Ja, men då är det vägröjaren.
Vaga, eller bana väg.
Bana väg. Vi återkommer, får vi se.
Vi återkommer.
Vad vi kan säga då.
Mm-mm. Ha det bra så länge.
Hej då.
Hej.